Naturhistoriska riksmuseet ersätter mer och mer gammaldags analoga montertexter med digitala pektavlor där det finns en möjlighet att fördjupa sig på olika nivåer. Där berättas om planetens utvecklingshistoria, kontinenternas rörelser, våldsamma meteoritnedslag och dramatiska klimatväxlingar som skapat förutsättningar för olika former av liv på jorden. Men även om man satsat hårt på nya informationssätt så är det en bit kvar för att en synskadad person på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig utställningen. Tillsammans med projektledare Tove Frambäck och Charlotte Ek vandrar vi runt i den nyöppnade utställningen.
Ja, här finns det en järnmeteorit som är äldre än jorden, 4500 miljoner år i jorden, och den här är 4600 miljoner år som man kan känna på. Mm.
Och det här är början på en utställning som handlar om fossil och evolution. Varför den här stora meteoriten som en start?
Jo, just för att visa att med hjälp av fossil men också av meteoriter så kan vi berätta saker och ting om hur jorden har sett ut. Så det är en jättebra start att visa att det här visar hur jorden såg ut innan den blev som den blev idag. Mm.
Och den här var stor innan den gick in i atmosfären. Den var gigantisk, kan man läsa sig till här. Ja. På en text som är under den här 60 meter i diameter, och nu är storleken inte alls lika omfattande.
Nej, den är kanske en halv meter nu eller något. Mm.
Men järn sa du, det är järn alltså?
Ja, det är det. Så den är jättetung.
Och intill mig har jag också projektledare för den här utställningen, Tove Frambäck. Du fick jobba med den här nya utställningen och vi börjar just nu i något som du kallar tidstunnel. Vad ska man lära sig här?
Ja, men tidstunneln är 10 meter lång och på det så passerar man ungefär 3,5 miljarder år. Och det vi vill skildra och visa är lite grann hur het jorden var i början. Att den var glödande och varm, och så småningom så svalnade den och det kom vatten till jorden. Månen bildades och samtidigt som vi också i den här tidstunneln får se solen. För solen är ju orsaken och anledningen och tack vare helt enkelt att vi finns här. Att vi växter och djur och andra organismer finns på jorden.
Och i den här långa, 10 meter långa tunneln så har vi då monitorer, 5 stycken, som skildrar den här utvecklingen som du beskrev.
Ja, det gör den på ett väldigt bildmässigt maner. Så att det är fåordigt och visualiserat. Så att man kan gå här och på ett lite lättsamt sätt ta till sig de här olika delarna.
Men allt det du nu har berättat förutom den här meteoriten, det är svårt att ta till sig för en synskadad. Vi hör de här ljuden i bakgrunden och längst bort så har vi en speakerröst som berättar lite grann om jordens olika perioder. Men annars är det inte alldeles enkelt att om jag skulle komma in här som blind, då skulle jag stå här.
Då är det svårt att ta till sig vad den här utställningen handlar om. Du får en stämning via musiken, men du behöver ha en guide med dig som talar om vad det är du upplever.
Men det finns delar av utställningen som man kan ta till sig på ett relativt enkelt sätt. Man kan känna på olika saker i alla fall.
Ja då, vi har flera områden där man kan ta och taktilt liksom känna sig fram och känna både på fossil och figurer. Och också på rumsligheten i rummet, arkitekturen, som podier och så.
Och om vi tittar in här nu, det vi ser som dominerar, det är förstås de här stora Tyrannosaurus rex som blicken fångas av, kan man säga här.
Mm, det stämmer. Det finns en köttätare och det är Tyrannosaurus rex, och sen har vi en växtätare, en iguanodon. Och sen så ser vi även en svanödla som har enormt många halskotor.
Vad kan den vara i längd från svansen till pannbenet?
Ja, men det måste ju vara 20 meter. Alltså det är helt märkligt om man tänker sig att den skulle simma runt i havet och så sticka upp sin hals och där och just manövrera halsen. Och så ett jättelitet huvud med många tänder.
Om man går i den här lokalen kan man säga att det är ett helt annat ljud än man normalt upplever i såna här stora utställningslokaler. Det här är ett mycket mjukare ljud här nere. Och dessutom kan man ju se att ljuset strilar ner, som man faktiskt befinner sig i en rätt rik växtlighet där solens ljus strömmar ner. Man ser de här skuggbilderna som bildas överallt.
Jo, men, men då har vi ändå tagit till oss det och försökt att skapa en stämning av de här podierna som vi ser som djuren står på. De är i olika vinklar, de är olika höga. Och det är lite grann en lek med liksom, topografin i ett landskap. Så det är lite backe upp och lite backe ner och de här dinosaurierna springer över stock och sten.
Så där hör vi en som springer just nu.
Ja, nu kommer den förbi. Eller kliver på en torr trästam. Och ljuset som silar ner på ett sätt som man får en känsla av just träd och skuggor.
Men här har ni för första gången jobbat med lite läsplattor för att göra utställningsinformationen tillgänglig.
Ja, det var ett av det som ingick i själva beställningen från museets ledning. Att vi ska ha så kallad digital information. Mm. Alla fossil som vi visar i utställningen har då en information på en padda. Och då har vi gjort det som spelkort kan vi säga. Vi kan gå och titta på ett spelkort här. Här ser vi en fossil i en monter och så ska vi läsa om vad det är för fossil.
Kräldjur står där.
Då står det kräldjur och då tittar vi på en bild som ser ut som ett spelkort. Och då är det sån här Pokémonkort och fotbollskort som barnen samlar på. Och då har vi snott idén om att det finns statics, det vill säga att det är information om det här djuret eller växterna. Hur de fungerade i sin miljö. Så att en storlek så är då det här kräldjuret vi tittar på. Det är ganska stort kräldjur. Och när det anfaller så är det ganska bra på att anfalla. Och när det ska skydda sig så är det också ganska bra på att skydda. Så då ser vi staplar så här. Och sen så är det dessutom ganska snabbt. Så den här har höga statics i ett barns värld. Och då hör jag både killar och tjejer som springer runt här nere. Och säger så här, men du, T-rex, den har ju samma statics som den här hajen där borta. Det betyder ju att de var ju lika bra, eller så använder de olika typer av jämförande där. Och då har vi, säger Lotta och jag, så här, men det här är full pott för oss. För då har de fattat, kanske inte medvetet, men de har börjat förstå liksom att djuren är anpassade till sin miljö. Och på så sätt, med hjälp av Lotta som pedagog här och med sina lärare, så kommer de att förstå den evolutionära processen. Och sen nästa steg är ju att fatta att om man flyttar det här kräldjuret med den här egenskaperna till en helt annan miljö, ja då är den kanske inte så framgångsrik. Nej. Utan då dör den ut. Och det är ju det som vår berättelse är. Mm. Så, och det var, när jag var här nere första veckan och vi fick höra det, det var sån, jag kände så lycka att de själva sa, titta här, ska vi kolla vad den har för statics, och den var för statics. Och det är också tilltal till den målgruppen som är så här 10-12 år.
Så det skapades en interaktion mellan dem när de sprang mellan de här.
Ja, och vuxna är inte alltid med på vad det betyder.
Nej.
Och det gör ingenting, för då kan barnen få berätta för de vuxna vad det här betyder.
Men här måste man då kunna läsa och se den här texten som inte är jättestor. Den går förmodligen inte att förstora, eller gör den det?
Nej, där går den inte.
Det gör den inte, nej. Men här finns det ingen talsyntes eller audioguide eller något. Du som har jobbat med det här, Charlotte Ek, varför har man inte tagit fram det för att underlätta för en blind besökare?
Det kommer komma. Det är, vi gör konstigt nog, men vi väntar tills utställningen är klar för att känna efter lite var vi har alla saker, och sen så gör vi en audioguide efter det och med syntolkningsspår.
Du pratade förut om att det fanns taktila möjligheter här också. Vad är det du tänker på då?
Ja, det är framförallt vi har lagt upp, för utställningen bygger på att det finns mycket fossil. Så att då finns det vissa delar där man faktiskt får ta på fossilen och kunna känna hur de känns.
Så man kan ta på Gotland här borta.
Mm. Och vad är det vi ser här då?
Ja, det är olika typer av mossdjur och koraller.
Om man känner på dem så tror jag att man kan... Om du känner på den här till exempel, så känner man att det är nästan som en bikaka,
ja,
eller hur?
Ja,
så den heter bikakekorall. Så att de är vissa, och här finns det en som, om man känner på den, ser ut som en, känns som en liten luva nästan som sticker upp.
Och nu när vi ser de här färgerna som är här, för koraller är ju ganska färgrika, men här saknas det nästan färg. Men är det så det blir när de väl kommer upp i det här stadiet?
Ja, för när de blir ju förstenade. Mm. Så att det som är korall... materialet, det byts ut mot mineral. Så, men man kan ju få, beroende på vad det är för mineral, kan man få lite olika färger, men det är ju grått.
Sandfärgat och grått och möjligen lite mörkare grått och lite ljusare grått.
Ja, den här är definitivt taktil. Mm. Men vi går alltså i ett vänstervarv här och då följer vi den här utvecklingen från den här meteoriten kan man säga och fram till vår tid. Vi kan gå över i nästa avdelning och möta oss själva där.
Mm, det gör vi. Så den är kronologisk utställningen, det är den.
Och sen har vi rakt framför oss här några meter en mångfoting. För vad kan den här vara i längd? Är den 2 meter lång?
Ja, den är 2 meter lång. Och det, vi säger mångfoting. De flesta känner igen dem som 1000-fotingar, så det är samma sak.
Mm. Och sen ett skal som ser ut att vara ogenomträngligt.
Ja, de här klarade nog så rätt så bra i konkurrensen.
Mm. Och den ligger då i en miljö som är en sån här djungelliknande miljö med gröna växter, nedfallna, multnande löv och trädstam kryper den på just nu. Och letar kanske stora andra insekter.
Det är det man skulle tro, men den är faktiskt en växtätare. Ja, tror man. Men det är häftigt ju att alla de här som vi är vana, det är ju ormbunksblad här inne. De blev ju jättehöga som tallar då. Och det är ju inte riktigt sådana ormbunkar vi ser idag. De är ju jättesmå.
Men om den här miljön som då är väldigt spännande och väcker många tankar och idéer. Bland annat är det en jättelik dagslända där uppe som har en vingbredd på kanske 60-70 centimeter. Mm. Och så stora var de då. Men här för om man är synskadad, då krävs det en rätt så skicklig person som kan syntolka det här på ett bra sätt.
Ja, det gör du.
Kan du det?
Ja, rätt så bra är jag på det. Faktiskt. Jo, men det är det. Om jag skulle ha visning så kan jag berätta hur stort det är och sådär och visa utan problem. Men även när, om vi gör en audioguide så får vi en bra syntolkning av det.
Mm. Och när vi då har gått en bit bort utställningshallen här så ser vi ett djur här borta som plötsligt rörde sig. Under de här stora dinosauriusarna så har vi något som ligger i sovställning och darrar till lite, lyfter på svansen. Och ser ut som en kameleont ungefär. Lite grönbrun, fläckig och ögon som en kameleont nästan. Mm. Och en liten mun så också. Och kan väl vara dryga metern lång, lite mer än det kanske. Mm. Men det här är ett exempel på ett av de djur som fanns för väldigt många miljoner år sedan.
Ja, det stämmer. Det är en liten psittacosaurus, en liten växtätare som ligger här och sover.
Mm. Och han ligger bland ormbunkar, har fått sig ett skrovmål kanske.
Ja, men det tror jag också. Så blev han lite trött och gick och la sig, eller hon. Och sen hade den lite otur så att den dog när den sov, tror forskarna. För den, man hittade fossilen liggande som om den sov. Så det är därför man har gjort modellen sovande.
När barn kommer hit så reagerar de, får jag förmoda, på just det här att den plötsligt rör sig.
Ja, jag var här innan jag började jobba på det här stället, så var jag här med mina barn. Och min son vägrade att gå in i den här utställningen. För han sa, mamma, tänk om den vaknar. Nej, men det här är en av våra höjdpunkter i utställningen. Så trots, det är inte alltid då de stora djuren som är de mest fascinerade, utan det är, den här är en animatronic, så den rör på sig med tryckluft, så den är fascinerande.
Men något annat som är pyttesmått och som också fascinerar den yngre publiken, har förstått, det är den här samlingen av ägg som just håller på att kläckas och skalen brister och ut tittar då.
En majasaurarunger eller flera. Och det här är så kul för att just med ägg så kan man berätta jättemycket om ungarna klarade sig själva eller inte. Så att det här är jätteviktiga fossil. För då har man sett att de här ungarna, de är inte färdigutvecklade. De har brosk fortfarande i sitt skelett. Så då vet man att de måste mamma och pappa kommit med mat till dem. Och så kan man se att man har hittat bon med 9 meters mellanrum. Och mamman var 9 meter. Så då troligtvis häckar de tillsammans. Så det var jättemånga ihop. Och så gick de och matade sina ungar.
Längst bort i lokalen där finns det som en liten friggebo i storleken ungefär. Så kan man kliva in här på ett järngaller. Och sen kan man gräva i lite sand där. Ljudlös sand för närvarande. Och,
så det är ett gummigrus som man köper i olika små färger.
Du grävde där och hittade ett ben. Men här kommer de mindre barnen in gärna och gräver för att leta efter fossil.
Ja, det roliga är att jag sett både vuxna och barn här sitta och gräva här. Och då sopar man bort det här gruset. Och så hittar man olika bendelar då från dinosaurier. Mm. Då leker man paleontolog, som det heter när man forskar på fossil. Mm.
Ja, absolut. Om jag skulle gräva här nu, då skulle jag hitta något benliknande. Jag provar, får vi se. Ja, det är, oj, är det här ett ben eller är det en hel... Oj, oj, oj. Jaha, den sitter fast här så jag får fram den så. Jag hittar ett höftben kanske. Jag vet inte vad det kan vara. Vad kan det där vara?
Ja, men det är nog något ben från just bakbenet.
Ja, just det. Men kommer man hit så kan man i alla fall få en liten bild av vad som har skett under jordens, allt som har bildats från encelliga djur och framåt till där vi befinner oss idag.
Ja, så är det.
Ni ska ha tack båda två för att ni visade runt mig här och nu önskar jag er lycka till.
Ja, tack.
Ni hörde projektledare Tove Frambäck och tillgänglighetsansvarige Charlotte Ek på Naturhistoriska riksmuseet. Reporter var Bengt Rejhed.